Så ikväll kommer jag att kasta lite tankar som kommer att vara mer utmanande än förklarande, tror jag. Och jag är faktiskt glad att det är Thessalonikerbreven, för att i första och andra Thessalonikerbreven finns en av två viktigaste texter när det gäller eskatologi. Så ni förstår att jag kommer att tala om eskatologi. Och för er som undrar vad det ordet betyder, det är läran om de kommande saker, så att säga. Lära om Jesu tillkommelse och allt som sker innan han kommer. Så jag kommer att tala och dela mer. Om jag säger så här, jag håller på att skriva en bok just nu. Jag är färdig snart med den som kommer att heta Israel, församlingen och Jesus återkomst. Jag gillar mer att säga Jesus återkomst och inte Jesu återkomst. Är det okej då?
Ja.
Tittade på Wikipedia, de säger båda är bra. Den andra Jesus, det är lite modernare, så jag tänker bli lite modernare nu. Och om jag säger så här, det här ämnet är ingenting som jag kommer ut med så där bara 1980 när vi jobbade i Järfälla i Asmuskyrkans käll. Och jag hade vi besök av en man som påverkat mitt liv i alla fall oerhört mycket. Sedan dess så har jag i 45 år, om det fanns någonting jag sysslade med i ordet och att be att förstå det här, det är det här ämnet. Jag påstår inte att jag har fått allt på sin plats, men jag vågar dela det som jag tror att jag ser. Och jag kan säga så här, jag började skriva den här boken för 2 år sedan ungefär. Och jag har aldrig kämpat, jag har skrivit några böcker, jag har aldrig kämpat med en bok att skriva som denna bok. Det var helt otroligt faktiskt. Ibland sätter jag mig i min dator, skriver 5 tankar och jag kan inte skriva mer. Och det var en period nästan på 1 år att jag inte skrev någonting. Och under det året så talade Guds ord till mig om saker som om jag inte såg de saker så skulle jag aldrig kunna skriva boken på det sättet som det behövde bli skrivet. Så förstå mig rätt nu, jag delar med er något som ligger oerhört mycket på mitt hjärta. Och jag passar på att dela detta med varje person jag möter. Och när vi är tillsammans så hör jag, när hon hör att vi ska tala om det så säger jag, nu går jag hem. Eller jag går ut ur rummet, för att hon sa, det är inte därför att jag inte är med på det, utan jag hör det hundratals gånger, säger hon. Så okej, jag börjar med det och förstår mig rätt. Jag förstår mig nu vad jag ska säga. Jag vill inte låta som någon som kommer glöm allt vad du har lärt dig. Aldrig i livet. Men jag är medveten i och med att jag har pratat med så många människor och deras första reaktioner jag delar där med dem, de säger, men vad är det här? Jag har aldrig hört någon annan säga det här. Har du kollat med de andra som talar om det här? Liksom de, och de flesta är väldigt skeptiska och inte vill ens lyssna på vad jag har att säga till slut, så att säga. Och då skulle jag våga säga så här att jag har läst andra och läser fortfarande. Det är ett ämne som tusentals människor pratar om. Och jag har under de här åren när jag skrivit den här boken mött människor som har fått uppenbarelser kring olika aspekter av det här ämnet som hjälpte mig otroligt mycket att få helheten. Och jag märker att det är inget nytt som jag ser nu. Inget profetiskt uppenbarar Gud allt för en person. Allt som handlar om det profetiska i Guds ord så uppenbarar Gud för en person några saker, för en annan person några andra saker. Och om man lyckas komma och sätta ihop de här aspekterna, då börjar man se helheten på ett helt nytt sätt. Så jag kommer slänga, dela med några tankar här som inte är mina tankar, några som jag har själv sett i ordet och Guds ande uppenbarade för mig, och jag är otroligt tacksam för det. Men jag ser bara det här att jag skulle vilja säga, om jag får säga som broder, inte nu som jag sa, lyssna inte bara på det här som jag kommer att dela med genom din filter. Jag är medveten att det finns så många teorier om det här. Och när folk säger till mig, när de säger, alltså du är primillennialist eller du är mid eller du, jag är ingenting, så jag vill inte vara något av det. Utan jag vill med hjälp av Guds ande och andra människor se vad ordet har att säga med det här, va. Men jag märker att det är otroligt viktigt att inte lyssna utifrån vad jag redan vet. och sen höra på någon som har något att säga och selektera i enlighet med min filter som jag har inom mig. Jag är glad och tacksam till Gud att när jag blev frälst 1975 att jag fick aldrig undervisning om eskatologi. Jag gick på två bibelskolor, aldrig hört undervisning om eskatologi. Så jag har inte varit besmittad av det på något sätt, förstå mig. Jag vet att i pingstkyrkor varenda gång när du var på väckelsemöte på kvällen så var det Jesus kommer snart. Är du redo? Han kan komma imorgon. Är du redo? Och nu bara för ett år sedan så såg jag i texten att det där ordet snart betyder inte det som vi använder det till. Chockerande, eller hur? Det var L.G. Eklund och jag som promenerade en gång och pratade om det. Och då sa jag, vad betyder det där ordet snart egentligen? Jag tänkte, vadå vad det betyder? Det betyder snart. Så går jag 40, första gången på 50 år som jag har varit frälst. Jag går till grundtexten och tittar på vad det ordet betyder. Och ser att ordet har fyra betydelser. Och det som vi använder mest är det sämsta som kan användas. Att översätta det ordet. Och jag vet redan det här låter kaxigt att säga så här i början. Och jag kommer att säga varför. Jag är ingen expert på översättningar. Men en sak vågar jag säga som jag har lärt mig. Det är att översättning från hebreiska och grekiska är det mest otacksamma arbete du kan ha. Det finns inga ord som i våra språk gensvarar till hebreiska orden och grekiska orden med ett ord. Utan det är ofta väldigt många betydelser. Och då vågar jag säga det här. För att välja rätt översättningsord från grekiska eller hebreiska måste man veta hela Bibelns kontext för att välja rätt ord. Du kan inte välja ett ord som du tror bara betyder detta. Du måste välja ett ord som hjälper i kontexten av texten som man läser att förstå ämnet som det där kontexten handlar om. Och att det överensstämmer med hela Bibelns budskap. Är ni med? Och det här har blivit otroligt viktigt för mig. Så om jag nämner bara ett ord som vi kommer i framtiden, om jag kommer att tala lite bibelstudier, jag kommer att tala om Israel och församlingen. Att jag nämner ett ord som är för mig en av de viktigaste orden i Nya Testamentet när det gäller Israel och hedningar. Romarbrevet 11 och 25 säger att jag vill inte bröder att ni ska vara okunniga och inte veta att när hedningarnas fullt antal kommer in, då kommer hela Israel bli frälst. Det är totalt fel översättning. Vad är fullt antal? Då har Gud bestämt när 3 miljarder hedna kristna blir frälsta, då är det slut. Men det har ingenting att göra med hela Bibelns budskap. Utan ordet som används där egentligen i grundtexten är ordet fullheten. När hedningarnas fullhet kommer in, då kommer Israel att bli frälst. Och ordet fullhet betyder två saker. Det betyder Guds fulla uppenbarelse bland hedningar. Och det andra som det betyder, det är Guds uppfyllelse, fulla uppfyllelsen av löftena som han gav till hedningar. Visst är det skillnad? Och då säger Paulus att det är det som kommer att göra judarna eller Israel avundsjuka. Inte en siffra på 2 miljarder kristna gör judarna avundsjuka. I hela friden. Eller håller ni med om? Jag menar om vi är 5 miljarder. Så som vi har behandlat dem genom historien och allt annat. De är inte ett dugg imponerade av siffran. Men de kommer sannoliken att känna igen sin Gud i hedna församlingen. När de ser Gud, Israel Gud. Genom Jesus Kristus uppenbaras i kristna hedna församling. I ett sånt mått att de kan säga det där är vår Gud. Så, jag säger bara det i början. Så låt oss gå nu till Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5. Och då väljer jag att Kjell och Christer Klassbyste troligtvis kommer att gå in på Thessalonikerbrevet mera. Men jag valde att, eller vi kom överens, att jag ska gå in i de här texterna som handlar om eskatologi. Så, 5:e kapitel. Jag läser första 4 verser. Paulus skriver till Thessalonikerna. Lyssna på varje ord här. När det gäller tider och stunder. Bröder, behöver vi inte skriva till er? Jag kommer bara kommentera kort varje vers. Det är märkligt, när jag läste här nyligen detta, så tänker jag, Paulus skriver till en församling som han tar för givet att de behöver egentligen ingen förklaring kring det här. Det är helt otroligt. Han säger, när det gäller tider och stunder, jag behöver inte skriva någonting till er om det. Så han tar för givet att han har undervisat dem så pass mycket så de vet redan hur det står till med Guds tider och med Guds stunder. Och vi ska titta på de två ordens betydelse, för det är viktiga. Då ser han så vidare. Han säger, ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Okej, och igen bara kort kommentar. Det är intressant. De flesta kommentarer när man börjar tala om det här är just det här versen. Ja, vi vet, ingen vet när Jesus kommer. Så det är ingen mening att prata om det. Medan jag menar att man kan veta när Jesus kommer. Inte dagen och stunden. Och det är där vi ska gå in på lite grann. Och då ser han att han kommer som tjuv om natten. Det vill säga han kommer att komma överraskande för hela världen. Och till och med för många kristna och många andra eller troende på honom. Då ser han vidare vers 3. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Okej, han talar om en tid då hela världen kommer att säga, nu är det trygghet och fred. Jag minns som det var igår. 1993 tror jag, när Israel och palestinierna gjorde fredsavtal i Oslo. Och jag minns jag var på en buss och någon står framför mig med tidningen, och på första sidan såna här stora bokstäver. Fred. Det första som kom till mig då, det var det här versen. Det var ingen fred. Och det finns ingen fred än. Men det som Thessalonikerbrevet talar om en fred och trygghet, det handlar om något helt annat som vi ska titta på. Det är inte någon fred mellan Israel och palestinierna endast, utan det talar om fred och trygghet över hela världen. När alla säger, ja men nu är det tryggt, det är fred, då kommer födslovåndorna som världen inte kan undvika. Okej, då läser jag vers 4 också, sen ska vi titta lite på olika ord här. Men ni bröder, lyssna nu, han skriver om där och så säger, men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Vänner, har ni läst det här? Okej, vad säger han? Han säger att inte ens Herrens dag, när Herren kommer tillbaka, borde överraska oss. Ja, men vänta nu lite. Du ser först att han kommer som tjuv på natten och att ingen vet stunden och dagen, som vi ska nämna, som Jesus säger. Hur kan du då säga att det borde inte ta oss på överraskning? Och det här är viktiga tankar. Jag bara läser det så ska vi titta lite närmare på allt det. Utan han säger, så överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörker. Okej, jag stannar först här och sen ska jag gå vidare med andra Thessalonikerbrevet en text. Men låt oss titta nu på uttryck som Paulus använder här. Han säger, när det gäller tider och stunder. Ni förstår mig rätt, jag försöker inte spela någon grekisk professor här. Men vissa ord är så pass många gånger använda så att man borde veta vad de betyder. De här två orden betyder, det första ordet tider, det är ordet kronos som betyder kronologi. Okej, det här boken, Bibeln, har en kronologi. Det är inte slumpaktiga händelser som var någon bara sa, nu drar vi dem ihop. Det finns från första till sista sidan en Guds kronologi. Vad är kronologi då? Kronologi är ett program av händelser som är spikade att ske i en ordning som ingen kan ändra på. Okej. Så jag tänker så här. När jag läser den boken. Jag ser från första sidan till sista sidan. Att det finns en kronologisk beskrivning av världshistorien. Och att den kronologiska beskrivningen kan ingen ändra på. Gud bestämde att det här ska gå så. Och då är det viktigt. Då vill jag nämna bara vilken kronologi är viktigt för oss i Bibeln. För att kunna liksom tänka på det här när Jesus kommer tillbaka. Det första viktiga, det är det där som predikaren säger i kapitel 3 och vers 1-8. Han säger att det finns tid för varje sak på jorden. Okej, hör mig. I Guds kronologi finns tid för varje sak på jorden. En av de saker som han ser här och där i en av profeterna. Han säger, be mig och höstregn på hösten. Han säger inte be om höstregn på våren. Därför att det finns en kronologi i naturen. Där regn och allt detta är bestämt av Gud när det ska ske. Och när det inte sker, då ser vi något stämmer inte, eller hur? Så kronologi i Bibeln, det viktigaste kronologi i Gamla Testamentet är de tre Herrens högtider som Herren gav till Israel att fira. Det är pascha, det är förstlingskärve eller förstlingsfrukt av skörden och det är lövhyddohögtider. Låt mig få säga så här. De här tre helger uppenbarar hela Guds frälsningsverk med världen. Och de är spikade på dagar och datum som Israel fick inte ändra på. Och de hände och uppfylldes i Nya Testamentet exakt på de dagar och tider som Gud bestämde kronologiskt att de skulle uppfyllas. Två av dem har uppfyllts. Paska i påsken, förstlingskärve i pingsten. Vad händer med lövhyddohögtiden? Det skulle uppfyllas bara en månad efter att pingsten kom. Varför uppfylldes det inte? Vad har hänt med den? Har Gud glömt? Jag frågade honom, han broder från Jerusalem, när han var här och undervisade, han Göran. Va? Ja. Jag frågade honom, ni var med, jag frågade honom, okej Göran, var placerar du lövhyddohögtidens uppfyllelse? Så det var en fråga. Okej, får jag fråga bara. Är det möjligt att Gud som i sin kronologiska visdom bestämde att denna högtid ska uppfyllas också på sin tid, att han är tyst i 2000 år och kommer aldrig att uppenbara för någon när detta kommer att uppfyllas? Det är omöjligt för mig. Det är omöjligt för mig. Så, vi kommer till det mera. Men förstå mig nu. Det finns en kronologi. Och den kronologi, om vi ser den, den hjälper oss att få perspektivet på de detaljer som sker i världen just nu i vår tid. Okej. Det hjälper oss att förstå. Är det här händelse i vår tid verkligen uppfylles av det profetiska ordet eller inte? Den största förvirringen som finns genom historien när det gäller eskatologi, det är när man blandar en typologisk uppfyllelse med det slutliga uppfyllelsen. Okej? Johannes skriver i sitt brev, första brev, säger att hörni, antikrist inte är nu här. Men många antikrist har varit. Okej, låt oss börja. Farao var typ på antikrist. Nebukadnessar var bild på antikrist. Hela Babylon var typ av antikrist. Romerska kejsaren var typ på antikrist. Troligtvis Napoleon och många andra. Idag är det Trump och Putin. Beroende på vilken sida du håller på. Hitler var absolut en typologisk uppfyllelse av antikrist personligen. Ingen av dem var antikrist. Och om man vet när antikrist kommer enligt Guds kronologi, så kan man aldrig i livet säga att Putin kan vara antikrist. Men om man inte vet Guds kronologi, Då kan man kalla vilken jävel som helst bland politikerna för antikrist. Nej, men det är sant, vänner. Och jag väljer grekiska orden nu, som ni hör. Och då tänker jag så här. Då är det viktigt att se det här kronologiska plan som Gud har. Från början till slut, Jesaja 46:9-11, säger Herren: jag har inte gjort all den här planen i någon hemlighet. Jag har gjort det öppet. Det är tillåtet för världen att veta vad Gud har planerat med världen. Vet ni vad? Innan jag blev frälst, jag tänkte så här: om Gud finns, det är inte mitt ansvar att hitta honom. Det är hans ansvar att uppenbara sig för mig. Inte att komma till mig på Kukilbacken 5 och säga: stå här nu uppenbarar jag mig för dig, tack och lov. Det skulle dröjt ännu mer då om det var nu. Utan det är hans ansvar att uppenbara sig för världen och uppenbara vägen som världen behöver gå för att komma till honom. Är detta inte logiskt? Absolut. Och det är det som skiljer den äkta kristendom, biblisk kristendom, från alla andra religioner. Alla andra religioner säger att det finns en gudom och du ska hitta vägen till honom. Ja, men gode tid, jag skulle aldrig vilja tro på sån Gud. Aldrig. Det är att leka kura gömma med mänskligheten. Hur ska människan som har blivit lurad av djävulen till att tro lön, hur ska hon hitta till Gud? Det är omöjligt. Okej, då är det där kronologin väldigt viktig. Så, i början av boken, skapelse, i slutet av boken kommer Jesus tillbaka. I slutet av boken. Vet ni vad? Det sista som sker i denna bok, det är att Jesus kommer tillbaka. Det absolut sista. Och nu ska vi titta lite på det. Nu går jag till det här andra. Det är tider, det är kronologi. Nu säger han: och ni borde känna till stunder också. Och det ordet stunder är ordet karios, som betyder, det betyder en händelse eller en tid, en sätt av omständigheter. Vilka är precis de omständigheter för att en händelse som har blivit planerad och profeterat om ska ske? Så, Galaterbrevet säger om Jesu första tillkommelse på jorden: när tiden var inne, sände Gud sin son. Och nu kan jag bara säga, nu går jag lite, jag sa redan, nu har lite tålamod, ni kommer inte höra på mig på en månad minst, så jag tar kanske lite mer tid nu ikväll. Men låt mig få bara nämna en sak. Vad då när tiden var inne? Hur skulle dessa fariseer och laglärda veta att det var just Jesus som kom? Det var inte så svårt. Låt mig få säga bara. I andra Moseboken, då när de skulle gå ut ur Egypten, Exodus, då säger Herren till dem: ta ett lamm på tionde dagen i första månaden och håll lammet levande i 4 dagar. På 14:e dagen mot kvällen ska ni slakta lammet. Ni ser vad Gud var miljövänlig. Han ville inte att de ska slakta lammet på en gång för att lammet skulle bli chockat. Utan han sa: 4 dagar ska ni ha för att undervisa lammet psykologiskt vad som väntar på det. Eller hur? För att transporten är så, liksom vi ska transportera dig. Nu är jag ironisk, men jag vet varför. Varför ser Gud 4 dagar? Därför att hans son, Jesus Kristus, skulle komma 4 dagar efter skapelse och bli slaktad som Guds lamm. 4 Guds dagar. Jag kommer snart på det också. Många tänker: vad då 4 Guds dagar? Ja, men Bibeln säger att en dag i Guds ögon är som 1000 år och 1000 år som en dag. Tror man på det så kan man förstå bättre saker. Tror man inte på det, då förstår man inte det. Och jag tror på det. Därför att Petrus också påminner dem. Först säger Moses i vad heter det, Psaltaren 90, att en dag i Guds ögon är som 1000 år. Och då säger Petrus i sitt andra brev, säger: men mina barn och mina bröder, glöm inte att en dag i Guds ögon är 1000 år och 1000 år en dag. Så om jag ser nu på en gång, jag tror att Bibeln Den här boken handlar om period, om en period på 7 Guds dagar som är 7000 år. Förstår mig rätt nu. Jag ser inte att juden är 7000 år gammal. Jag ser att denna bok sysslar med en period på 7000 år. Jag hörde häromdagen en god vän till mig som vi pratar eskatologi. Flesta av er vet vem han är, men jag ska inte nämna namnet. Han skickade till mig en text där en teolog skriver och säger: det är omöjligt att människor inte eller något inte fanns tidigare. För att när Gud skapade Adam och Eva, då sa han att de ska lägga under sig allt. Det måste finnas några som han skulle behöva lägga sig under sig. Och jag sa: hör du, det där är bara att filosofera, för Bibeln säger ingenting om det. Men jag tror att den story som börjar med Adam och Eva varar i 7000 år och slutar på sjunde dagen i mänsklighetens historia, som är mänsklighetens sabbat. Nu lämnar jag det, så jag går tillbaka till det med stunder. Till exempel, om nu vi inte kan veta när Jesus kommer, och om vi inte kan ens orientera oss, varför ser han då till sina laglärda på sin tid i Lukas evangeliet 12? Så ser han till dem i verserna 54-57. Ser han de där kända orden, han ser till dem så här. Är någon som hittar före mig så? Ja, okej. Okay. Det var Lukas evangeliet 12. Och 54-57. Jo, här är det. Till folket sa han också: när ni ser ett moln stiga i väster, ser ni genast att det blir regn. Och det blir så. Och när det blåser sydlig vind, ser ni att det blir hett. Och det blir så. Ja, det blir det. Era hycklare. Lyssna, det är inte vackra ord. Han säger: era hycklare, jordens och himmelens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Okej, hör på mig nu. Om det är omöjligt att veta när Jesus kommer, varför beskyller han folket för deras okunskap om det? Inte utan orsak. Lyssna, om dessa laglärare i Gamla testamentet läste första påsken, de skulle veta vem som kom 4 dagar efter och korsfästes. De borde veta det. Det är det som han anklagar dem för. När Johannes går och säger: se Guds lam. Varför går de inte tillbaka till Torah och tittar på vad han säger? Det är deras ansvar. Som med andra ord säger Gud att andliga ledare kan veta tider och stunder. Och om jag bara börjar få skjuta in personliga upplevelser kring alla nyheter. När jag hör nu är det nära. Det är inte nära. Det är för att jag ser att Bibeln ser att det är så mycket kvar som ska ske innan det blir slut. Okej. Okay. Eller ska jag lugna mig lite? Tycker ni att jag är för hetsig? Ja, okej. Okay. Okej, då går jag till andra texten om det här. Faran att inte känna igen Karius. Stunden när en händelse har kommit till stunden då det ska uppfyllas. Lyssna vad han säger då i Lukas evangeliet 19:41-42. Det här är en av de absolut starkaste texter att läsa. När det gäller eskatologi. När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig fri. Hör ni vad han säger? Han säger: Jerusalem, du borde fatta vem som har kommit till dig. Och då ser han vidare. Att, men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägring all runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn idag till marken och inte lämna sten på sten i dig. Och lyssna nu på orden. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.
...1941
och vidare till 42. Hörrni, Jesus talar inte om några mystiska, att det är någon mystisk uppenbarelse han kommer. Och vad säger han? En översättning använder ordet, därför du förstod inte tiden när Gud kom till dig. Men gode Gud, kan man kan vara mera precis i kravet, med kravet att de borde förstått. Om de förstod att Gud kom till dem i personen av hans egen son, då skulle hela historien blivit annorlunda. Men tyvärr, det här var bestämt, eller Gud i sin förutvetande visste att det kommer en tid inte bli så. Och han var beredd på det. Okej, så det här var en kariusstund som de borde känna igen. Okej. Om jag nämner bara en till här och sen går jag till tredje aspekt med det här att känna igen, veta vad som pågår och så. Så det finns kronologi, det finns karius. Sen finns en tredje aspekt som jag egentligen upptäckte inte på det viset förrän idag och tänkte på det. Det finns profetiska ord i Bibeln även idag som är uttalade av Herren själv, av Gud själv och av Jesus själv. Men som medvetet blev förbjudna för profeterna att veta vad det betyder. En av dem är i Danielsboken. I Danielsboken, eller jag nämner först den vanligaste. Johannes evangeliet 16 och 12. Jesus talar med sina lärjungar och så säger han till dem. Jag har mycket mer att säga till er, men ni kan inte bära det nu. Okej, vänner, det här blev för mig för några månader sedan en ny aspekt som jag aldrig tänkt på. Det finns saker som Gud medvetet har stämplat hemliga och inte uppenbara deras betydelse då, därför det skulle vara ingen nytta av det. Ingen skulle kunna bära det. Daniel skulle inte kunna bära det 4000 år senare vad som kommer att ske. En annan text är Apostlärningar kapitel 1, verserna 67. Jesus är med lärjungarna, de säger till honom på en gång. Okej, herre, är tiden inne du nu att du ska åter eller upprätta Israels rike? Jesus säger till dem, hörni, gå till Jerusalem där och vänta på faderns löfte. Det är inte er sak att veta om det här som ni har frågat mig. Okej, hör mig nu. Det här är min personliga uppenbarelse som jag ser så. Jesus säger det till, inte till de glömde. Riket kommer inte att återupprättas till er. Så de som har ersättningsteologi som sin teologi, de fattar inte vad de pratar om. Gud har aldrig slutat med Israel. Hebrea eller Romarbrevet 9, 10 och 11 talar tydligt om det. Och de som säger att detta inte är sant, de kan gå sin väg. Men vad är det Jesus säger till dem? Det är inte er sak ännu att veta det. Okej, när kommer Gud att återupprätta Israels rike? Det finns en tid för det. Och vet ni när det kommer att ske? Det kommer att ske i samband med lövhyd och högtidens uppfyllelse. Jaha, hur vet du det? Jag vet det på två eller vet det. Jag tror på det på grund av två saker. Först att det är mannen som vi lyssnade i Asmerkyrkan, till honom talade Gud konkret om den uppfylles. Det andra är för att kunna veta när en högtid som av de här tre högtider ska uppenbaras, måste man veta, känna till högtidens karaktär. Okej? Okay? Vad är lövhyd och högtidens karaktär? Vad handlar lövhyddohögtiden om, så att man kan säga att det är då Israel kommer att få sitt rike återupprättat. Jo, som pascha handlade om lammet som offrades för synden, och som pingsten handlade förstlingskärvet, det där vet ni. När prästen, eller när de skördade i Gamla testamentet, så gick prästen med förstlingskärvet, och han tog kärvet och han viftade med kärvet åt alla fyra världsträckor, va? Och profeterade på det viset att det kommer en dag när Gud kommer att skörda hela mänskligheten. Vad är det som sker på pingsten? På pingsten sker det att alla judar under himmelen var samlade i Jerusalem. En jude från varje plats på jorden. En jude, förstlingskärve, uppfyllelse av förstlingskärvets högtid. Det som man kunde veta, det är det som uppfylls. Och det uppfylldes exakt 50 dagar efter påsken. Men nu kommer lövhyddohögtiden och det dröjer 2000 år redan, och vi har ännu inte sett det uppfyllt. Det finns typologisk uppfyllelse på förklaringsberget. Det finns typologisk uppfyllelse under Salomons regeringstid, när Salomon byggde tempel just på lövhyddohögtiden, blev det invigning. Och templet blev uppfyllt med Guds härlighet så mycket så att ingen kunde göra något. Vad säger Jesaja 11? Det kommer en tid när hela jorden kommer bli uppfylld av Herrens kunskap. Okej? Så det här lövhyddohögtiden karakteriseras av något annat som är ännu viktigare. På den högtiden fick Israels barn offra 70 tjurar. Varje dag på en vecka så fick de exakt antal tjurar och allt annat som ska offras. Varför 70 i hela världen? Kom igen nu. Lag lärda. Varför 70? Efter Noa, hur många nationer kom från Noa? 70. Hur många Jakobs barn kom ner till Egypten? 70. Så när Gud säger, ni förstår mig, när Israel höll dessa, ja, ni anar inte vad som sker med mig när jag talar om sådana saker. Gode Gud, hjälp mig. Varje gång när de firar en av dessa högtider så profeterar de till hela mänskligheten. Det är ingen jul för Guds sake. Det här är makt i dessa helger, högtider. Det är makt i pascha. Det är makt i pingsten. Det kommer bli makt i lövhyddohögtidens uppfyllelse. När de offrar 70 tjurar, då säger Herren: detta är profetiskt offer som min son kommer att göra för global försoning mellan folken. Tusenårsrike. När folken ska inte smida mera sina svärdar. De kan smida ner dem till plogar och allt. När jorden är full av Guds härlighet. När jorden är full av fred och trygghet. Därför att Jesu offer inte bara för judar och för oss kristna. Jesu offer är för hela mänskligheten. Och när de slaktar dessa tjurar, så profeterar de att det som Gud har sagt, detta kommer att ske. Okej, när jag har bestämt. Och det är när Jesus säger till judarna, till apostlarna: det är inte eran att veta. Jag fick första gången i mitt tanke på 50 år. Jag fick bara en tanke. Okej, Jesus visste vad det handlade om. Jesus visste att det handlade om lövhyddohögtidens uppfyllelse. Okej, om han sa till dem: hörni grabbar, om 2000 år återupprättar jag era tryck. Ah. Underbart! Ja, men tänk på det här. När jag såg det för en tid sedan, jag tänkte, men vad skulle de gjort med den uppenbarligen? Ja, de skulle gjort det som dagens kristna gör. Han kommer inte snart, jag köper en Tesla. Jag går till Amerika, jag går hit och dit, jag lever livet. 2000 år kommer han inte tillbaka. Om 2000 år ska han ska etablera våra rike. Låt oss slappna av, ha kul, grilla, och allt annat. Och då läste jag igår en fantastisk tanke. Det finns de här apokryferna, ni vet. Och det finns mycket visdom i dem. Men jag hittade en ny bok bland apokryfer. Jag läser en Jerusalem Bible just nu. Och i första kapitel i vers ska vi se här. Den boken heter Ecclesiastics, inte som predikaren på engelska, utan det heter kyrkans bok, ungefär. Och där står det skrivet så här i kapitel 1 och vers 24. Jag läser på engelska så. He will hide his words until the time comes. Okej? Han gömmer sitt ord tills tiden för den och dess uppfyllelse kommer. Okej, så när det var dags för Gud utifrån Guds tanke att hemligheten av löfte och högtidens uppfyllelse skulle komma till oss till kärna, då talar han till en man. Han går inte till samfundsledarna, han går inte till teologer, han går till en man som ingen vet om i Holland. Och säger till honom när löfhyd och högtiden uppenbara eller kommer att uppfyllas. Och att löfhyd och högtidens uppfyllelse är beskrivet i kapitel 10 i uppenbarelseboken. Och när jag såg detta, då blev hela eskatologi solklar för min del. För att om man ser kapitel 10 som delar uppenbarelseboken i två tidsepoker, då är allt klart. Faktiskt. Så låt mig få se bara det här. Nu går jag dit jag inte skulle ikväll. Men jag säger bara. Allt vad kapitel 8 och 9 första plågoserien i uppenbarelseboken. Och kom ihåg. Alla plågoserier i uppenbarelseboken beskrivs i termer av uttåget från Egypten. Det är också profetiskt. För det som Gud gör i slutet i uppenbarelseboken. Det att han befriar mänskligheten på samma sätt som han befriade judar från Egypten. Precis på samma sätt. Och det är därför samma språk används. Men när sjunde ängeln av de änglarna, sju änglar som skulle blåsa i kapitel 8 och 9 kommer till hans tur att blåsa, så blåser han. Utan kapitel 10 kommer en annan ängel som då, när man läser kapitel 10, ser man att hela kapitel 10 handlar om Guds rike på jorden. Det vill säga uppfyllelse av löftet och högtiden. 11-19 i uppenbarelseboken. Allt handlar om den stora vedermödan. Och i slutet säger kapitel 20, vers 4. Och djävulen var bunden i 1000 år. Och nu släpptes han fri efter 1000 år. För att igen lura nationerna. Och då regerar han till Krist. Det är den där korta tiden. Och 36 månader. 42 månader och så vidare. Nej, okej, jag har hoppat lite. Men det är det jag sa ikväll. Gör jag så för att jag vet inte annars vad jag ska göra. Höll jag på att säga. Okej. Då när Jesus ser att han kommer som tjuv om natten. Då är det där tredje tids. Aspekt av Guds arbete. Det är de tider som Gud har behållit. Antingen för en tid när det är dags att uppenbara dem. Eller Jesu återkomst har han behållit stunden, dagen och timmen. Och Bibeln säger att det ser inte dagen bara. Utan det ser dagen och timmen. Det har Gud behållit bara för sig själv. Okej, men vi går vidare nu och det är intressant det här då som vi läste nu i vers 3. Att när alla ser det är trygghet och det är fred. Så löfhyd och högtidens uppfyllelse kommer bli fredsrike på jorden. Då kommer människor, som Petrus säger i sitt brev. Han säger att det då när det där riket pågår i 1000 år. Tänk 1000 år på jorden av fred. Vilken chock för världen. Men det är Guds sjunde dag. Och vad är Guds sjunde dag? Det är sabbat. Mänskligheten ska vila från sina egna gärningar. Det som mänskligheten inte lyckas med, det lyckas Gud med. Så sjunde dagen kommer att bli stora sabbaten för hela mänskligheten. Därefter, när de ser, nu är det tryggt och bra, då kommer, efter 1000 år, djävulen släpps fri igen. Hur släpps djävulen fri efter 1000 år? Vad tror ni? Vet ni vad jag tror? Han kommer tillbaka genom människans högmod. Så som djävulen lurade Adam och Eva på grund av deras högmod. Att inte lyssna till Gud utan till djävulen. Så kommer han att lura dem i slutet av historien. Och säga, de där 1000 åren, det är inte Gud som gjorde det. Det är du människan som gjorde det. Genom att få människan tro på det, sätter han sig på människans tro. Och mänsklighetens tro. Och på det viset kan antikrist komma fram. Så som en förnyelse av församlingen kommer att locka Israel till frälsning. Och så som församlingen och Israel tillsammans kommer att binda djävulen. Och de kommer inte binda djävulen med någon kedja. De kommer att binda djävulen genom att återupprätta Guds ordning på jorden. Guds ordning på jorden är grunden för 1000-årsriket. Och för Jesu uppenbarelse genom församlingen som består av hedningen och juden. Hänger ni med mig?
Ja.
Okej. Okej, så det då kommer folk att säga i slutet av 1000. Ja, men vad var det hans återkomst? De kommer att göra narr och säga. Ja, men allt är så som det har varit från våra fäder början. Han kommer aldrig tillbaka. Det är därför Jesus talar efter Matteus 24 i kapitel 25 om 10 jungfru som på grund av att han dröjer. Han dröjer inte. Men i deras ögon dröjer han. Hör ni med? Det är därför de somnar allihopa. Och bara kastar nu det där bomben lite grann. Ordet jag kommer snart betyder 4 saker. En är jag kommer plötsligt. Det är det där.
När
det
är honom.
Va?
Det är den mikrofonen.
Jag ska stå där, ja. Okej, men jag skriker så mycket så. Okej, det första betydelsen av det ordet är plötsligt. Så när han kommer att komma, då är det plötsligt. Så han kör på natten. Det andra betyder att jag kommer snart. Det betyder snart vad det betyder. Tredje betydelse är jag kommer inte för sent. Och fjärde är jag kommer i rätt tid. Okej, får jag fråga er. Logiskt tänkande i samband med vad vi vet om hela Bibeln. Vilka av de 4 betydelser passar bäst i att förstå eskatologi? De 2 sista. Jag kommer inte för sent. Och jag kommer i rätt tid. Klart att han måste komma i rätt tid. I faderns tid. Men han kommer inte för sent. Men vi kommer att tycka att han kommer för sent. Jag menar, tänk om jag sa till dig, du säger, ja, okej, när kommer du? Ja, men jag kommer idag. Jaha. När är det idag?
Idag.
Vet ni när Samuel profeterade till Saul när han blev kung och sa, vänta på mig i 7 dagar tills jag kommer. När 7:e dagen kom, det här är viktigt, det är därför jag skjuter in det. När 7:e dagen kom, så tittar Saul på omständigheterna. Filisterna runt omkring. Eländernas elände överallt. Precis som idag i världen. Och så säger Saul. Ja, men nu måste jag agera. Nu måste jag göra något. Och han går och offrar. Den stunden när han offrar kommer Samuel och säger. Du har gjort dåra. Du väntade inte tills jag kom. Du drabbades av paniken på grund av omständigheterna. Det är därför jag kallar de här bröderna. Ni får ursäkta mig. Jag
hoppas att ni inte tror eller tänker att jag är högfärdig.
De är profeterna i vårt land och bröderna som undervisar och säger att Jesus kan komma imorgon eller när som helst. De är falska profeter. Han kan inte komma imorgon. Han kan inte komma när som helst. Men han kommer inte att komma för vilka grunder? Ja, vilka grunder de sin teologi på? Ja, men titta vad som sker i världen. Ja, men snälla du, det har skett var 100 år detta.
Jag ska inte nämna namn på kära broder. Alla vet ni vem det är. Men vi var fyra bröder för inte så länge sedan och drack kaffe. En av dem var han. Och egentligen kan jag
nämna. Han har slips på sig nästan.
Jag kan nämna det, för att i och med att han sa vad han sa, det ingen här. Det var Stanley. Det var Stanley, Leif Thulin och Bernt Nordström jag som drack kaffe en gång. Medan Stanley var okej. Och vi kom på det här samtalet om sista tiden. Och ni vet vad Stanley har undervisat på. Han har skrivit boken om att Jesus kommer snart. När han sa att vi började prata om det, vi började prata om det här. Jag började dela om de tankar med, om rörsid och högtider. Och Stanley lyssnar som ett litet barn. Och jag tänkte, gode Gud, vad är det här med? Ska han inte komma med motargument eller? Han sa, Stojan, det här är otroligt. Det här borde du prata överallt om. Vi ska samla folk, du måste ha bibelstudier om det här. Och så säger han, jag tror att Jesus kommer snart. Idag tror jag bara att han kommer. Det startade en man som har i 50 år undervisat. Och radat, han har en liten bok om Jesus. Det finns minst 25 punkter som han nämner varför Jesus är nära. Men dessa 25 punkter kan du läsa under romerska rikets tid. Alla. Okej, okay. Jag går mot slutet, tror jag. Och då säger Paulus till dem. Ni ska inte bli överraskade av hans återkomst. Det är starka ord. Vet ni vad jag tror? Jag tror att de som kommer att vara på jorden när Jesu återkomst verkligen kommer till nära. Då kommer de säga, enligt ordet, och enligt vad vi läser i ordet, så ser vi att nu är det dags för honom att komma. De vet inte om det blir måndag, tisdag eller onsdag, men de kommer, okej, jag läser nu. Får jag fortsätta lite till, eller? Okej, jag kör. Jag läser nu andra Thessalonikerbrevet. Där det finns kapitel 2. Där det finns ordagrant kronologisk beskrivning av vad som sker innan Jesus kommer. Så, andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2. Och vi läser första några vers. Och det står skrivet så här. Och jag kommer sluta med där det blir för mycket. När det gäller vår Herre Jesu Kristi återankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss. Och som ser att Herrens dag är här. Okej. Ni som pluggar lite eskatologi, ni vet att det finns en aspekt i eskatologi. Eller en riktning i det kallas för pretorism. Pretorism hävdar att år 70 efter Kristus, när templet var förstört. Och när judarna skingrades över hela världen, de hävdar att alla gamla testamentliga profetier uppfylldes år 70. Så Jesus kom redan. Christer Brandt och jag pratade, han ringde precis innan jag skulle komma hit ikväll. Och han sa, vet du vad Stojan, det är märkligt att de säger att Jesus kom. Det är en händelse som världen kan inte missa. Har de missat honom? Okej. Redan då talade de om att Herren har redan kommit. Herre Gud då. Okej, då går han vidare och ser. Det är lögnens ande. Det är därför han ser. Låt inte någon ande förvirra er. Och då ser han vidare. Så här. Låt ingen bedra er på något sätt. Och hör nu tre punkter. Först måste avfallet komma. Okej, kort kommentar. Vad är avfallet? är det när biskopen blir böjd? Eller när det blir något annat av de här moraliska perversioner? Ja, det är det vi ser. Titta vad som sker. Men avfallet, och två översättningar säger så här. När det stora avfallet kommer, eller en annan översättning säger, när den sista stora uppror kommer mot Gud. Vad är det sista avfallet då? Den är efter 1000 år av fred. Där nationerna firar löfid och högtiden i Jerusalem. Och tillber Gud och hela jorden är full av Herrens härlighet. När efter 1000 år av sånt bevis på att Gud finns. När nationerna väljer att avfalla från Gud. Det är avfallet. Det är det avfallet Bibeln talar om. Okej. Och då säger han, först måste avfallet komma. Och laglöshetens människa träda fram. Antikrist. Hör mig nu vänner. Så som jag nämnde det. Så som en andlig förnyelse av hedna församlingen och judarnas på nytt födelse och tro på Messias. De två händelser som då formar Guds enda sanna församling som helvetets portar kan inte besegra. Det är grunden till Jesu uppenbarelse i sin församling. Han kommer inte personligen att vara på jorden under 1000 år. Han kommer i slutet, vi ska se nu. Och han behöver inte komma att upprätta sitt rike. Därför att om han kom innan antikrist att upprätta det 1000-årsrike, då skulle djävulen säga till Gud, vet du vad? Du har misslyckats med allt vad du tog för dig. Du misslyckades med Adam. Du misslyckades med Noah. Du misslyckades med judar. Du misslyckades med din församling. Vad har du gjort på jorden som lyckades? Det är därför Jesus kommer inte till jorden under 1000 år eller innan. Utan i slutet av allt. Därför han ska återupprätta sin nya människa till människans ursprungliga position. Att råda över hela skapet. Allt annat är misslyckande. Okej vänner, hör mig nu. När jag läste det idag, eller inte bara idag på senare tiden när jag läste det. Och jag såg vilken uppgift vi har som församling. Det är skrämmande. Det är skrämmande. Vi är kallade till att uppenbara honom. Ni vet vad Gud sa till Mose när han skickade honom till farao och skulle skicka till farao. Så säger Mose, säger, ja men jag kan inte prata. Okej. Gud blev trött på honom och säger, där är Aaron. Han kan prata.
Jag är hans Aaron.
Ja, exakt. Där är Aaron. Han kan prata. Och lyssna vilka ord Gud sa till honom. Han sa, jag ska tala till dig och du ska tala till honom. Du ska vara som Gud för honom. Så när Mose och Aaron träder inför farao, då träder Gud inför farao. Okej. När församlingen i fullheten av Guds löfte till församlingen, hela församlingen, när den växer upp till mognad av den människa som Gud har tänkt, och när judarna accepterar Messias och de kommer tillsammans, då står Gud mitt i världen. Jaha, du är den som tror att vi är judar. Nej! Vi är skit. Nej, inte det. Men när de två står i mitten av mänskligheten, så ser mänskligheten Gud. Det är det som är kallas. Okej, okay. Så då säger han, då kan antikrist träda. Så antikrist kan träda först när avfallet träder i. Därför att avfallet är grunden för antikrist regering. Hallå? Kära Gud, det här är väl inte någon filosofi här som jag förstår. Okej, okay, och jag läser sista tanken då. Och då säger, då kommer han, laglöshetens människa, träda fram. Fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över alla. Allt som kallas Gud är heligt och sätter sig i Guds tempel. Vilket Guds tempel? I hela naturen som har blivit Guds tempel.
mänsklighetens hjärta. Inte något tempel i Jerusalem. De ska bygga det templet, men det är bara ännu ett vilseledande moment som djävulen lurar judarna till. Hur ska de komma till Messias genom att hitta den där perfekta kossan? Och för godness sake. Ska kossan ersätta Jesus? Röda eller vilken färd den är. Spelar ingen roll. Okej, då ser han vidare så här. Guds tempel, han ska sätta sig i Guds tempel. Och då ser han. Och ni vet vers 5. Och ni vet vad det är som håller honom tillbaka. Så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Det är intressant. Paulus använder två uttryck. Ni vet vad som håller tillbaka. Och så säger han bara en vers efter. Ni vet vem eller han som håller honom tillbaka. Okej, vem håller, det är en sån sak som jag aldrig hört någon förklara. Vem och vad håller antikrist tillbaka? Okej, det här är min uppfattning. Vad?
Den heliga ande.
Ja, absolut, absolut. Men det är lite mer specifikt att säga så. Första saken som håller honom tillbaka är Guds tid. Det står skrivet, han kan inte komma innan Gud har bestämt att han ska komma. Det är det första. Det andra, när han säger, när han som håller honom tillbaka ska röja surveden. Vem är den som håller honom tillbaka då? Det är den heliga ande. Det är Jesus i församlingen som under 1000-årsriket. Jesus är på tronen i hedna församlingen. När avfallet kommer och församlingarna, kyrkorna gör som de gör idag. Tar korset bort och lägger mattan. Med regnbågsfärger. Då är Jesus ut ur församlingen. Då kan antikrist träda fram in i den kyrkan. Hörrni, jag ser ingenting som inte är sant. Det är så det funkar. Så när kyrkan efter 1000 år av Guds uppenbarelse i kroppen börjar avfalla från det, då flyttar de på Jesus. Och då kan antikrist komma och sätta sig i det templet. Då blir bruden en sköka. Då kommer det sista. Nu vänner, det här är inte min filosofi, det står här. Då står det skrivet så här. Vänta. Då står det skrivet. Sedan ska den laglösheten, nej vänta nu. Han som kommer. Laglöshetens hemlighet är nu redan verksam och så vidare. Sedan ska den laglöse träda fram. Han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra honom med glansen av sin återkomst. Syskon, när kommer Jesus? I slutet av allt. I slutet av allt. Här står det att efter antikristlig regering kommer Jesus. Och dödar honom med sin munsanda och med sin härlighet. Hur kan man ändra på den ordningen då? Hur kan man då säga? Jesus kommer in i 1000-årsrike. Och sen upprättar han 1000-årsrike. Så går vi till himlen. Så går vi tillbaka. Och hela, även SL skulle bli förvirrad av det. Titta där. Hur ska han komma när han ska komma i slutet och döda antikrist? Och om antikrist kommer efter stora avfallet. Efter 1000-årsriket, vad är problemet då?
En applåd till Stojan. Vi som varit med i så många år, det är så mycket av tolkningar. Vi har den tolkning som du har, vi har många andra tolkningar. Och nu lyssnar ni på Stojan. Tack Stojan.